Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Anna, kom hit. Kom hit.
Annars måste jag hämta koppel. Men du kan ju bara se så att inte han rusar ut i vattnet.
Ja, det är.
Så inte han blir svanburen.
Svanmat.
Jag skulle tänka att han rider på den. Om vi behöver avbryta för att rädda en hund. Så gör vi det. Har du tre ord?
Ja.
Kom du på det nu?
Ja.
Så smart. Så snabb menar jag. Mm. Vill du säga dina först?
Jag vill låta mig tänka två sekunder till.
Vill du att jag säger mina? Ja. Eller vill du att vi bara väntar i tystnad en stund?
Ska vi säga dem nu? Vi har inte hälsat välkomna eller någonting.
Nej, just det. Hej och välkomna till Mord mot mord. En true crime podcast som görs av mig, Karin André och av dig.
Anna Sandell. Och Sandell. Idag även min familj kommer kanske vara lite bakgrundsljus.
Exakt. Vi är på din familjs land.
Ja.
Vi sitter mitt i sommarsverige.
Det gör vi verkligen.
Vi är ett med naturen. Vi sitter utomhus. Så jag, i mitt huvud så kommer det vara så lite mysigt kringljud. Kvitter. Exakt, lite kvitter. Vi har en hund, en tokig hund. Mm. Som eventuellt kommer kasta sig i vattnet och jaga en svan.
Som inte är Molly.
Det är inte Molly. Svanen har just nu liksom gjort sig själv tjockare på något sätt.
Jag tror att det är någon som försvarsgrej. Vad tror du?
Jag tror också det.
Men det är en liten retsticka.
Den ser jävligt så juicy ut.
Det hade gjort sig fint på ett middagsbord på 1700-talet.
Verkligen.
Skoja. Det finns faktiskt en jätteintressant, det här är verkligen sidospår, men ändå tips. Mm. En utställning som är permanent på Nordiska museet i Stockholm.
Aha.
Som heter typ det dukade bordet från 800-talet till 1900-talet.
Oh, wow.
Och just på typ något hundratal. Så är det dukar om.
Alltså,
ja, men de dukar har en sån jättesvan. Alltid så riktigt överflödsdukning. Och svanen är liksom huvuddekorationen.
Men äter de svanen?
Jag tror inte det.
Nej.
Jag tror bara det är pampigt. Liksom,
nej, den ser inte god ut. Den ser mer pampig ut än vad den ser god ut. Mm. Men så det finns en risk att vi kommer att bli attackerade av en svan.
Det
att
inte
det här blir så svanmord.
Det blir
en annan podd om vårt fall.
Det blir vår andra fågelattack.
I underdagen, ja. Precis. Har du kommit på dina tre ord nu? Just det, för vår nya grej är att vi inleder varje avsnitt med att berätta, med att hinta om vilka fall vi ska göra. Genom att berätta tre kryptiska ord för varandra.
Jag kan säga te.
Ja.
Gift.
Ja.
Och England.
Samma sak egentligen.
Allt var egentligen bara synonymer till varandra. Ja.
Okej, då säger jag mina.
Japp.
Då säger jag levande begravd förlovningsring.
Jävlar. Det var i min värld var det där bara två.
Jag vet, men och jag tänker att vi kommer ha lite så flytande regler på den grejen.
Ord.
Mm. Alltså vad som är ord, om det är tre ord eller tre liksom
fraser
eller så. Eftersom vi gillar att fuska.
Exakt.
Lite grann.
Ja.
Hur är det med dig annars?
Det är bra. Jag har som sagt varit här ute sen lördag morgon.
Känner du dig väldigt
sen? Mm. Inte så med den här hunden som jag vaktar eftersom han är ett stycke ADHD.
Kan du berätta mer? Berätta om din stressiga hund.
Han är jättefin
hund. Titta på.
som är mina kompisars hund Affe. Han är jättegullig, men han är extremt outtröttlig. Han blir inte trött. Han kanske totalt har simmat en mil idag. Inte idag.
Typ idag.
Typ idag. Absolut under helgen.
För jag vill ändå säga, men jag kommer kunna, bara jag leker med honom en stund.
Så får man sola sen.
Nej. Just han bara stirrar på oss och vill att vi ska kasta en pinne i vattnet. Men det blir inte så nu. Det blir faktiskt inte det.
Nej. Hur mår du då?
Jag mår bra. Min mamma har varit uppe i Stockholm hela helgen.
Just det.
Det blir alltid väldigt intensivt.
Ja.
Men det har varit jättehärligt. Hon har fyllt år och sånt. Så vi var på Drottningholm.
Mm.
Jag köpte en keps till henne som
hon gladligen. Har du varit där innan?
Nej, jo, när jag var liten. Mm. Jag var jätteliten och tydligen så, jag satt alltså, var så liten så att det är en vagn. Och tydligen så klappade alla japanska turister mig. De ställde upp sig på en kö.
Wow.
Och sen så gick de bara och tyckte det lät obehagligt.
Jag hade samma erfarenhet när jag var i Italien när jag var typ 5. Jag hade kritvitt hår.
Ställde de upp sig? Jag hade inte ens det.
Nej, de stod kanske inte på led, men nej. Sådär. De tyckte jag var gullig.
De var sämre organiserade.
Ja, de tyckte jag var gullig.
Innan vi börjar med våra fall så tycker jag ändå att vi måste tipsa alla om att hålla koll på att The Staircase kommer till Netflix.
Verkligen.
The Staircase är ju typ en så här superklassisk true crime-dokumentär. Handlar om en man vars fru dör när hon faller ner för en trappa i deras hus. Eller gjorde hon? Som ju, den har gjort, jag tror att det kanske är så 8 delar eller någonting redan, men den har väl sen som serie i och för sig. Och nu ska alla avsnitt släppas på Netflix och dessutom så kommer det nya avsnitt.
Ja, det är så bra.
Det som är störigt är att vi kommer ju aldrig få reda på vad som verkligen hände.
Nej, nej, fast man har ju sina tankar.
Man har ju sina tankar, berätta om dina. The owl theory.
Nej, men det verkar väldigt suspekt allting bara.
Det till dina,
det är min spaning.
Det är din spaning.
Fan, min väldigt unika spaning.
Verkligen.
Gud, känns inte helt
hundra. Jag fattar varför du skryter om att du är en jävla Sherlock. Liksom. Det är verkligen sant.
Det är verkligen Sherlock-mässigt.
Ja, men jag ska bara kolla när det den kommer. Så att jag kan berätta det också.
Du är verkligen en service-minded person.
Mm. 8 juni kommer den. 8 juni kommer The Staircase, gamla grejerna plus nya avsnitt på Netflix. Så det
Gud,
får man faktiskt ha kolla på.
Det är, just, det är ju nästa fredag, om en knapp vecka.
Oj. Gud. Ställer in
sommaren. Jag ska precis säga det. Vad är det man ska göra i helgen? Behöver ställa in?
Bröllop. Jag ska på bröllop. Du ska...
Jag ska jobba på bröllop.
Jobba på det bröllopet. Så jag antar att vi...
Vi skiter i det.
Vi skiter i det, va?
Bra.
Ja, bra. Bra. När vi släpper det avsnittet så är det nog ute. Så det är bara att kolla på. Binge loss.
Ja.
Bra.
Okej.
Vill att jag börjar?
Det spelar ingen roll. Vad vill du?
Men jag kör. 2005 träffas Michelina Lewandowska och Marcin Kasprskas. Vad gör jag där mot mig väl? Kasprschak typ. I Polen.
Mm.
De blir superkära. Redan från början så känner Michelinas pappa typ att något är lite fel med Marcin, men att de tycker typ att han är så bortskämd. Hans mamma är jävligt overprotective. Det känns som att han inte riktigt har behövt vara vuxen typ. Han är inte så ansvarstagande. Men trots det så bestämmer sig Michelina och Marcin året efter, alltså 2006, för att flytta tillsammans till Storbritannien av samma anledning som många andra polacker gör, det vill säga för att få jobb. Och då flyttar de in med hans föräldrar i Fenney Bridge. De bor redan där. Mm. De flyttar till Marcins föräldrar som bor i Fenney Bridge, vilket är en liten ort utanför en lite större ort som heter Huddersfield, vilket ligger mellan Leeds och Manchester. Så där är vi rent geografiskt.
Ja.
Strax efter att de har flyttat dit så friar Marcin till Michelina.
Hur gamla är de?
2012 var hon 27.
Mm.
Och nu är vi då på 2007. Så det är 5 år tidigare. Hon var 22. Gud, vi har blivit så snabba på matte.
Verkligen.
Vill du sitta i skuggan?
Matematiker. Nej, det är lugnt, det är skönt.
Matematiker. Så Strax efter att de har flyttat dit så friar Marcindo. 2008 föddes deras första barn. Mm. En liten pojke som heter Jakub. Ja, som Jakob fast med U.
Mm.
Men under graviditeten så har deras relation börjat försämras. Och det som typ, för de var verkligen så superlyckliga. Du vet, med hela fyriet, allting var så här tipptopp verkligen. Men det blir sämre och sämre. Och när barnet kommer, alltså för man fattar ju typ en graviditet sliter på en relation såklart. Ja, ja. Men ett första barn gör ju det också. Mm. Och det är inte som att de bara, nu har vi skitmycket tid att ta hand om varandra liksom. Nej. När barnet väl har kommit. Så det fortsätter att försämras. Så förlovningen avbryts, men de är liksom fortfarande ihop, de bor ihop och hon fortsätter ha på sig förlovningsringen.
Mm-hmm.
Men det är liksom inte det att de planerar inget giftermål, utan är så här, nej, ja. Det verkar som att de lever lite separata liv och liksom hela den grejen. Men de bor ihop fortfarande hemma hos hans föräldrar. Just det. Anledningen till att jag inte såg min dator alls var för att jag hade på mig solglasögon. Tugga av med dem nu. Kommer den här storyn bli mycket, mycket bättre. Marcin, han får för sig att han ska bli någon slags bodybuilder.
Jag tänker att du säger fel hela tiden, att jag vill rätta dig och säga Marcel.
Du bestavas M-A-R-C-I-N, så det kan säga Marcin eller Marcin.
Nej, men det är säkert rätt, men jag tänker
men jag
att han heter
kalla honom för Marcin. Också, han kommer visa sig vara ett as, spoiler. Mm. Så att jag är okej med att uttala hans namn fel om jag gör det. Jag kan ge mig på hans efternamn snart igen. Ja, han börjar träna svin mycket på gym, 5 dagar i veckan. Det är kanske inte svin mycket.
Jo, men det är väl
det är mycket.
Man måste väl ha vilodagar för att bygga muskler, har jag
just
hört.
Just det. Välkommen till Annas träningsskola.
Den är verkligen dålig.
Det är verkligen,
så det är inte grattis vila. Till er. Mycket vin och mycket vila. De två vena.
Det är därför jag har valt mig att gå med i din
mitt gym.
I ditt gym, exakt. Ja. Men han börjar liksom träna sig, han vill bli biffig typ. Så han går på gymmet ofta, men han börjar också ta steroider.
Mm.
Ingen så relationsräddare.
Nej.
Så relationen fortsätter bli sämre och sämre, men det förekommer i alla fall inget våld i relationen.
Det är bra.
Mm, alltid någonting. Tills en dag. Michelina blir så himla himla glad när Marcin en morgon i maj 2011 föreslår att de ska åka och shoppa ihop.
Mm.
Hon bara, typ så här, nu ska vi göra någonting ihop och vi kommer kunna börja jobba på vår relation och du vet, prata igenom allting och kanske kunna bygga vidare typ. Du vet, när man har det så piss så är det så små grejer som kommer göra en så himla glad. Att man bara får hopp om hela världen. När hela världen brinner,
verkligen,
bara det är någon som kommer med ett glas vatten. Typ.
Verkligen, bara, det betyder true love.
True love.
Man har ju alla varit där. Fast...
Exakt. Nu ska jag berätta om någonting som man inte alla varit med om. Marcins mamma passar Jakob, det är inte det som inte alla varit med om. Och hon börjar typ fixa sig och står inne i badrummet när hon hör att han pratar med en annan snubbe. Men det är så här, folk kommer och hälsa på ibland, så det är ingenting hon reagerar på. Så när hon har sminkat sig klart så går hon ut i badrummet och då möts hon av Marcin och av en pojke eller kille som heter Patrick Boris som är 17 år gammal och han bor i samma område. Men det står bara att han är så här, a local boy. Man vet inte varför han hänger med typ en 17-åring när han är... Hur gammal han nu är, typ 27 eller någonting. Marcin säger då att han ska visa henne en grej. Det han vill visa henne är en elpistol. Han säger att han ska visa hur den funkar. Han sätter den mot hennes hals och trycker av.
Skämtar du?
Hals, elpistol mot hals. Ingen våld tidigare i relationen.
Fy fan vad sjukt.
Mm. Det blir sjukare. Han trycker ner henne på golvet. Sätter sitt knä mot hennes bröstkorg. Och trycker elpistolen mot hennes hals igen. Alltså det är verkligen grovt typ. Hon kämpar för att så här, hålla sig vid medvetande. Mm.
Det här är då min pappas fru Agneta som man hör i bakgrunden.
Ja, så bra. Som tipsade dig om
korvmördaren.
Exakt. Han är stor, Marcin.
Mm.
Alltså han väger typ 100 kilo. Hon väger typ 55 liksom. Hon kan inte göra någonting. Han är också som sagt en gymkille på steroider. Så när hon ligger där säger Marcin till Patrick att hämta tejp. Och sen tejpar de hennes fotleder och handleder.
Vad fan?
Och sen lämnar de henne i hallen. De och går försvinner. Där. 2 timmar senare kommer han tillbaka. Marcin. Han lyfter upp.
Är hon vid medvetande då?
Ja, men hon typ hon kämpar verkligen för att hålla sig vid medvetande, för att hon om hon inte är det så vet hon ju inte vad som kommer hända liksom. Men efter 2 timmar kommer han tillbaka, lyfter upp henne, bär in henne i köket. Där lägger han henne i en kartong.
Så vad då för typ av kartong?
Alltså, men typ det är åt flyttlådehållet liksom.
Okay.
Den sortens. Och så tejpar han igen locket. Sen sätter han sig bredvid lådan och säger att han hatar henne. Att han har hatat henne i flera år.
Åh, fan.
Hon tänker, det här tycker jag är så, alltså, det här säger typ så himla mycket om vad man liksom lurar sig själv. Eller för att man inte kan förstå vad det är som händer. Att hon tror att det är något slags skämt. Men bara, nope, det är inte det. Men hon fattar då mer och mer vad det är som håller på att hända. Hon bestämmer sig direkt för att han ska inte lyckas med det han försöker göra liksom. Och det gissar jag att alla människor som blir utsatta för den här typen av grej
tänker
liksom. Men hon inser då att det är superviktigt att hon håller sig vaken för om hon ens ska ha en chans att fly. Hon kämpar verkligen, verkligen för att inte tuppa av. Marcin och Patrik lyfter ut lådan. Som sagt, där i ligger hon tejpad till händer och fötter och bär ut den till hans bil.
Fan.
Där ställer hon den i bagaget och kör iväg, och kör i ungefär en halvtimme. Alltså, fattar du att hon har varit bunden så jävla länge nu också? Alltså, hon bara, du vet, hon pratar om att det gör så jävla ont liksom. Det verkar i hela kroppen. Hon ligger, du vet, tänkte att man är nedpackad i en kartong liksom. Hon kämpar liksom mot paniken, men måste typ hålla sig lugn. Hon tänker att så fort de stannat så kommer de släppa ut mig i lådan och så kommer de döda mig. Alltså, du vet att det är liksom det som är. Hon bara, de kommer ta mig någonstans långt bort och så kommer de döda mig. Men när bilen stannar så lyfter de ut henne, och hon känner typ hur de börjar dra henne på marken, alltså fortfarande i lådan då. Så hon känner liksom, hon får så här stenar och sånt i ryggen. Och så plötsligt stannar de. Och så hör hon hur de plockar fram spadar och börjar gräva i marken. Alltså, du vet att hon tänkte det ögonblicket när man hör en spade gå i jord liksom. Och snart lyfter de henne igen och slänger henne i en grund grav.
Vad fan? Men då är hon fortfarande kvar i burken.
Hon är kvar
i lådan.
Hon är kvar i burken, exakt. Hon ligger i lådan, händer och fötter tejpade. Och snart hör hon ju då återigen spadar.
Fy fan.
Och jord som träffar lådan.
Fy fan.
Hennes fästman håller liksom på att begrava henne levande.
Det är typ det alltså, allt är ju grymt.
Allt är grovt som vi pratar om alltid.
Men det är så otroligt grymt. För att man förstår vilken fruktansvärd rädsla.
Lång död också.
Ja, och vilken den liksom ångesten. Yeah. Alltså den utdragna dödsångesten.
Nej, jag vet. Jag vet. Panik. Alltså, det är verkligen.
Det är verkligen panik.
Ja, klart det är klaustrofobiska. Nej, jag vet. Hon tänker bara så här, nu kommer jag dö. Men samtidigt, hon verkar så jävla smart typ. Alltså, själv hade man ju bara haft panik. Medan hon inser att så här, hon måste börja kontrollera sin andning. Så hon andas.
Så att hon sparar på syret.
Exakt, att hon andas ganska så här grunda andetag liksom. Som tur är, så jag tror att det är typ en ganska vanlig kartong, för att den har såna handtag, du vet.
Gud, att hon fick plats i en sån flyttkartong.
Jag vet, hon är liten liksom. Och sen, det var inte det att de brydde sig om att hon skulle ligga skönt.
Eller? Nej.
Så att det är liksom hål i sidorna för handtag. Vilket har gjort att hon inte haft något problem med syre tidigare. Men nu börjar det ju fyllas på med jord runt omkring liksom. Nu är det ju på väg att bli mycket värre förstås. Och när hon ligger i lådan så tänker hon liksom bara på sin son. För inte nog med att om hon dör så förlorar hon han sin mamma, utan han kommer också behöva leva med hennes mördare liksom, hennes pappa. Så hon bestämmer sig för att så här, jag måste göra någonting, jag måste ta mig härifrån. Men hon är också rädd för att om hon börjar göra ljud ifrån sig medan de fortfarande är kvar, så kommer de döda henne på något annat sätt liksom. Men så hon ligger typ rätt länge och väntar på att de ska dra. Men till slut så inser hon att så här, jag kan inte vänta längre. Jag har inte hört att bilen kört iväg, men jag kan inte vänta längre. För jag vet inte hur länge jag kommer klara det här. Liksom. Så hon börjar då fundera på hur hon ska ta sig därifrån. Och får en idé. För det finns bara en sak som är lite vass som hon har med sig i lådan. Hennes förlovningsring. Hon börjar försöka skära upp tejpen med den. Och jag vet inte riktigt hur det går till, men det står att hon börjar med händerna. Så jag vet inte om det är, alltså du vet, alltså hon är ju bunden till händerna eller tejpad runt handlederna. Mm. Men jag vet inte om hon får av sig den och lyckas liksom...
Ja, någonting sånt måste det väl vara.
Och det funkar.
Shit.
Och hon lyckas skära upp tejpen på fötterna också. Mm. Problemet är att hon är fortfarande levande begravd. Mm. Hon måste fortfarande ta sig ut ur den här jävla lådan. För annars så dör hon. Ja, hon kommer dö utan bundna händer och fötter. Mm. Men ändå liksom. Det hjälper inte så mycket. Så hon börjar använda förlovningsringen för att gräva sig ut liksom genom kartongen.
Shit.
Att hon bara, du vet, så här, I kept slashing at it and punching at it. Typ. Och till slut har hon lyckats få till ett litet hål där hon får ut sin arm. Det är bara det att då faller ju jord ner på henne liksom. Så att det är bara, du vet, hon börjar täckas av jord. Mm. Hon får återigen panik och liksom är övertygad om att hon kommer dö av det här nu. Såklart. Istället. Typ. Men hon bara använder paniken återigen, börjar sparka uppåt liksom. Sparka och slå uppåt, uppåt, uppåt. Och hon gräver i jorden utanför. Hon fortsätter använda förlovningsringen. Hon fortsätter kämpa och kämpa och kämpa. Och till slut så får hon upp sitt huvud. Och sen får hon upp resten av kroppen.
Jävlar.
Hon har just blivit levande begravd av sin fästman. Hon har överlevt 30 minuter under jord. Det har gått en halvtimme liksom. Hon är helt jävla slut förstås liksom. Men till slut då så stapplar hon ut i vägen och lyckas få en bil att stanna. Mm. Snart, jag tror typ en kvart senare, så kommer polisen dit och snart griper de hennes ex-man då, eller ex-fästman. Under rättegången så påstår man att Marcin bara ville skrämma Michelina. Man bara, alltså typ att de så här, de använde just det här att det fanns hål i lådan som ett bevis på att nej, han vill inte döda henne. Nej. Han vill, vet, så. Men det är liksom ingen som köper det.
Nej, såklart.
Han erkänner kidnappning, han erkänner att han har haft den där elpistolen, vilket man då inte får ha. Men han erkänner inte mordförsök. Nu kommer en båt. Under rättegången så målas liksom en bild upp där Marcin ville att Michelina skulle försvinna. Mm. Men han ville inte bli av med barnet. Han ville få vårdnaden om barnet. För han ville typ att hans mamma skulle så här hjälpa honom och uppfostra honom. Liksom. Hans plan var helt enkelt att få henne att försvinna. Så att han kunde ha deras gemensamma unge. Liksom. Och hur han har fått den här 17-åringen att hjälpa honom.
Verkligen.
I don't know. Alltså det är så jävla konstigt. Mm. Jag har inte hittat speciellt mycket om deras relation överhuvudtaget. Nej. Men så. Så trots då sitt nekande så döms Marcin till 20 års fängelse för mordförsök. Men han döms också för kidnappning och innehav av en elpistol. Patrick Boris döms till 4,5 år i någon sån youth facility grej för kidnappning. Och jag läst ganska mycket, alltså det är så jävla fint för att i alla artiklar där de intervjuar poliser och sånt så lyfter de typ fram vilken otrolig person den här Michelina är. Att de bara, inte nog med att hon typ kämpade så jävla hårt för att överleva det här. Och hon gjorde det för sin sons skull och hela den grejen. Utan hon har också kämpat så extremt mycket för typ rättvisan.
Ja.
Alltså att alla lyfter fram henne som en otrolig, otrolig person liksom.
Häftigt.
Och efter rättegången så gjorde hon ett statement som jag tänkte att jag ska läsa för dig. Mm. During my time inside my shallow grave where I was buried alive, I feared that my life was at an end and I was going to die. I prayed to God to help me survive so that I could look after my young son. The thought of my son gave me the strength to fight my way out of the box and save myself. For many years I loved Marcin Kasprzak. But after this horrific attack upon me, my feeling towards him have turned to hatred. I still have nightmares that Marcin will come back to find me and kill me. My only hope is that he can accept that what he did to me was very wrong. I really hope that no one will ever experience what I went through on that day in May at the hands of a man whom I loved and trusted.
Ugh. Gud vad hemskt.
Så det där var då kidnappningen och mordförsöket på Michelina Lewandowska.
Tack. Det var fruktansvärt obehagligt.
Är du klaustrofobisk?
Ja.
Är du det?
När jag var liten hade jag, alltså jag slutade, jag kunde inte gå på bio flera liksom.
Oj.
Jag slutade på min teaterskola för det var en källare. Jag hade extrem klaustrofobi. Det är bättre nu. Är du klaustrofobisk?
Nej. Nej, jag är fan inte det. Men alltså jag menar, det här är ju återigen det vi har pratat om innan, men det här är en sån, det är liksom mardröms. Det är sånt man inte tänker händer i verkligheten. Nej, för nej. Att det bara är en mardröm
typ. Verkligen.
Att det verkligen är så här, du blir lagd i en låda och levande begravd.
Så sjukt.
Man undrar hur länge man kan klara sig liksom. Men också hur starkt är det inte att hon använder förlovningsringen som hon har fått av honom för att slå sig fri.
Verkligen.
Till sitt nya liv.
Verkligen.
Men han fick 20 år, men det verkar som att han typ kommer komma ut efter typ hälften av tiden.
Men hon lär väl ha skyddad identitet och allt sånt där, eller?
Ja, alltså det får man ju verkligen hoppas liksom. Men det är ju också bara så här, jag tycker att det är lite intressant det här just med mordförsök. För att det är så här, ja det är klart som fan att man inte kan döma det som ett mord.
Nej, men, man borde ju.
Eller det var ju han som, han ska väl inte ha praise för att han är en dålig mördare.
Nej, exakt.
Tänker jag.
Mm, verkligen.
Alltså det var ju otroligt överlagt ändå liksom.
Helt sinnessjukt. Helt sinnessjukt. Mm. Norr om London i staden Neston så föddes en pojke som döptes till Graham Young. Under tiden som Grahams mamma väntade honom fick hon lungsäcksinflammation, och när Graham bara var 3 månader gammal så dog hon i tuberkulos.
Oj.
När mamman hade dött så bestämde sig pappan för att han skulle lämna bort Graham till Grahams moster slash faster och man. Och Grahams syster skulle få bo hos mor slash farföräldrar.
Yeah.
Vet inte vilket av dem.
Jag bara, en sekund, jag bara, gud vad det var hans faster också, hans moster. Men exakt. Nu förstår jag vad du menar.
Nej, men jag vet inte om det var, exakt. Yeah. Så att de separeras då från sin pappa vid en jätteung ålder och sådär, från varandra, syskonen. Under sina 2 första år så bodde han med sin faster slash moster, och de blev väldigt, väldigt nära. Och under den här tiden som Graham bodde där så träffade Grahams pappa en ny kvinna. Och när Graham bara var några år gammal så tog pappan och styvmamman som heter Molly tillbaka barnen för att bo med dem.
Yeah.
Graham visade upp väldigt mycket stress och missnöje när han återigen skulle flytta in i sin pappa och Molly.
För länge ju.
Verkligen. Så att Graham utvecklades till att bli ett ganska speciellt barn som hade egna liksom, speciella vanor och intressen, och han uppvisade inte någon ansträngning eller intresse av att umgås med andra barn i hans egna ålder.
Mm.
När han blev gammal nog att börja läsa så tyckte han främst om att läsa icke-fiction och mordhistorier. Som vi
gör. Det är inget fel med det i och för sig.
En av hans favoritmördare var en Dr. Kippen som var en ökänd förgiftare i England.
Är det ett riktigt fall? Liksom?
Det är ett riktigt fall.
Ah.
Och när han blev lite äldre och blev tonåring så visade han en stor fascination för Hitler. Och han började...
Det kan man inte relatera till. Det nej. Vill verkligen vara tydlig med.
Verkligen. Och han började pryda sig själv med svastikas. Och han hyllade Hitler och påstod att Hitler liksom var missförstådd i allting han hade gjort.
Jag tycker det alltid är så kul när folk säger att Hitler är missförstådd.
Det är typ det larvigaste man har hört i hela
tiden. Och så vet du, det känns som att Hitler hade hatat det. Att Hitler hade blivit så jävla lack. Och man verkligen. Hade någon som bara, nej, alltså, han vill inte ens.
Exakt. Han blev också runt den här åldern intresserad av det okulta och hävdade att han besatt vicka kunskap. Och så försökte han få med sig barnen i staden där han bodde för att liksom utföra okulta ceremonier.
Han försökte starta en liten sekt?
Typ. En av de här ceremonierna innefattade offrandet av en katt.
Nej.
Men det var fler katter som försvann i området, så man kan tänka att han liksom gjorde det flera gånger.
Ja. Yeah.
I skolan så var han bara intresserad av olika kemi eller av kemiämnet. Och han tyckte att det han fick lära sig i skolan var väldigt begränsat. Så han började tidigt att liksom, ta såna extra curricular kurser som var mer avancerade kemistudier. Och hans pappa då, som jag antar typ att mina föräldrar också hade gjort, uppmuntrade honom att så här, fortsätta förkovra sig i så här,
ja, superbra.
Liksom det. Ja. Vad härligt att du tar advanced chem som 13-åring typ. Av sin pappa fick han en sån där kemiset, ja, som han tillbringade mycket tid med. Och när Graham bara var 13 år så var han liksom typ fullt utbildad i kemi. Han gick in då till en local chemist där han lyckades övertyga den här butiksmänniskan att han var 17 år istället för 13. Och på det sättet lyckades han skaffa sig massa farliga gifter och tungmetaller.
Just det, för 17-åringar ska ju ha det.
Ja, men det måste ha varit någon slags myndighetsålder, tänker jag.
Ja, exakt. Det är så kul att de
jättekonstigt.
Bara, 15, nej. 16, nej. 17, absolut. Ta en atombomb.
Men han fick de här grejerna för att han hade liksom, han ville studera de ämnena. Och han var så nyfiken på att testa sina kunskaper så att han bestämde sig för att testa de här gifterna. Och först ut var hans fellow kemikompis Christopher Williams. De pluggade ihop och så här, gillade, var båda intresserade av kemi. Så att det Graham gör är att han börjar förgifta Christopher. Och efter det började han kräkas jättemycket och fick våldsamma kramper och huvudvärker. Och Grahams giftcocktail gjorde också att läkarna hade svårt att förstå varför han mådde så dåligt. De kunde liksom inte hitta hans felet på honom.
Och så jag tänker att man inte typ ens första, det första man går till är ju inte så här,
du måste vara förgiftad
av din barnkompis.
Barn, liksom, nej. Men som tur var så överlevde han. Och man tror att det handlar om att han liksom, för att Graham inte riktigt vågade testa fullt ut. Och det sägs också att Graham tyckte det var en besvikelse för att han kunde inte bevaka Christopher efter att han hade fått gifterna. Så att han hade liksom svårt att se vad följderna blev. Så Graham bestämde sig för att testa igen, fast på någonting ännu närmare. Så 1961, när Graham var bara 14 år gammal, började han förgifta sina familjemedlemmar. Och de visade då upp samma tecken.
Men gud!
Mm. Hans pappa trodde först att det handlade om att de blev, anledningen till att de blev sjuka var att Graham liksom var lite nonchalant med hur han hanterade sitt kemisätt när han liksom experimenterade hemma med det.
Att han blandade i en vanlig skål.
Ja, men typ. Mm. Och att det var det som gjorde att familjen blev sjuk. Men Graham liksom förnekade de anklagelserna. Och ingen trodde någonsin att han gjorde det här med flit, eftersom han själv också blev sjuk vid ett flertal tillfällen.
Oj.
Och man vet inte om han gjorde sig själv sjuk med flit för att undvika misstankar mot sig själv, eller om han faktiskt var intresserad av sin egen reaktion på gifterna, eller om det liksom var bara ren vårdslöshet från hans håll.
Men gud! Mm. Det är superspännande. Det är det konstigaste jag har hört. Det är ett barn som förgiftar sig själv och hela sin familj.
Verkligen. Så under hösten 1961 så upptäckte läkare att Grahams syster Winifred hade blivit förgiftad av belladonna, som är något läkemedel. Mm-hmm. Det heter något annat, men namnet är liksom common name på det.
Okay.
Varpå Grahams pappa misstänkte honom igen. Förlåt, jag ska inte äta min kaka nu.
Det är så gott.
Jag kunde typ inte låta bli.
Jag sparar min med i av
oh, vad fint.
Vad heter det? Sympati? Nej,
solidaritet.
Solidaritet.
Det är det finaste någon någonsin har gjort. Tack.
Gud. Fattigt liv.
Verkligen. Så att Grahams pappa misstänkte Graham igen för hans systers förgiftning. Men han agerade ändå inte på det. Och kort efter det så skiftade Grahams fokus igen från sin syster. Och nu skulle bli pappans fru Molly som skulle bli hans main target. Graham förgiftade henne långsamt, långsamt. Och hon blev sakta men säkert sämre och sämre. Och en dag hittade Grahams pappa sin fru på bakgården till deras hus. Där hon låg och vred sig liksom i smärtor. Och Graham satt bredvid och tittade på.
Men gud.
Helt fascinerad. Pappan tog då med Molly i ilfart till sjukhuset. Men hon dog ändå samma natt.
Oj.
Och då kom hennes man att hävda att hennes död var en följd till liksom något slags förfall av hennes ryggrad typ, alltså att den hade luckrats upp typ. Jag vet inte exakt hur.
Nej.
Men ingen tittade närmare på det heller vid det tillfället. Och man skulle senare tro sen att hon hade utvecklat någon slags tolerans, eller det har senare framkommit att hon utvecklade någon slags tolerans mot det gift hon fick av Graham, Så natten innan hennes död bytte han giftet mot något som heter thallium, som är också något grundämne, för att skynda på processen. Och strax efter att Molly då, styvmamman, hade gått bort, blev även Grahams pappa sämre. Han kräktes och krampade mer och mer ofta, och mer illa, och blev därför inlagd på sjukhus, där de såg att han hade något som heter antimonförgiftning, som också då är ett gift.
Han har så många olika gifter.
Ja, men det, han har framförallt typ tre eller fyra som han jobbar med.
Som det här barnet
verkligen
jobbar med.
Pappan överlevde, men han kunde då inte tolerera längre vad hans son höll på med.
Han kände att här drar jag gränsen.
Verkligen. Men istället för att liksom konfrontera sin son själv, så kontaktade han Grahams kemilärare, som kontaktade polisen, som kom och hittade massa liksom böcker, gifter och du vet sånt där i Grahams skolbänk. Mm. Så då skickades Graham till en psykiater som utredde honom och upptäckte att han liksom att han var så duktig på gift och typ så här, fattade att det var något weird. Så den 23 maj 1962 arresterades han för förgiftning av sin pappa, syster och kompis. Men han blev aldrig anklagad för mordet på sin styvmamma, i och med att det fanns ju inget bevis kvar.
Nej.
För att hon hade då kremerats.
Ah.
Så som bara 14 år gammal blir han dömd till Broadmoor Maximum Security Hospital i 15 år. Och han skulle då vara deras yngsta intagna sedan 1885. Och bara för att han åkte dit då till det här fängelset, eller sjukhusfängelset, så skulle det inte stoppa honom. Bara efter några veckor efter han hade hamnat där, så dog en annan inmate av cyanidförgiftning. Graham ska då ha berättat om att han liksom extraktade cyaniden från bladen på en laurellbuske. Man tog inte det här på allvar, och man vet inte om det är helt sant, så döden avskrevs som självmord. Men han själv tog liksom på sig skulden. Och det var inte det enda som hände där, utan både personal och inmates fick sina liksom drycker fifflade med. Och bland annat spetsade han det med något som kallades sugar soap, som är något väggpreparat typ. Och det spetsade den en hel tekanna med, men man hann upptäcka det innan någon drack av det, annars hade det liksom blivit ett massmord av det. Så konstigt.
Men liksom, när han är inlagd.
Ja.
Men bara låt inte han, låt inte den här giftkingen
få tag på
komma åt saften liksom.
Så konstigt. Och han fortsatte att forska och läsa om gifter när han satt där inne, och han förstod att han var tvungen att hålla det dolt, för att han ville liksom framstå som att han var botad, så att han skulle sprida upp hela sin frigivningsprocess. Så i slutet på 60-talet ansåg hans läkare att han hade blivit botad från den här giftfascinationen, och han blev frisläppt i juni 1970. Så den har alltså suttit i 8 år, tror jag.
Ja.
Och innan han släpptes så sa han till sköterskan att han planerade att döda en person för varje år han suttit i fängslan.
Men det, och de bara, ut med dig.
Ja, det påverkade liksom inte hans
liv. Nej, men perfekt.
När han kom ut så tog han kontakt med både sin pappa och sin syster. Och pappan ville först inte ha någon kontakt med honom, och inte systern heller. Men hon var mer förlåtande mot honom. Men de verkar inte få någon supertajt relation. Men när han kommer ut, då är han alltså 14, 8, han är 22 år gammal. Så börjar han göra resor till London, där han bunkrar upp antimon, thallium och andra gifter som han skulle behöva för sina experiment. En person som bodde på samma hostel som honom på en av hans Londonresor fick samma sjukdomssyndrom och kramper som Youngs tidigare offer, alltså tidiga offer, hade uppvisat. Så kramper och kräkningar och sådär. Vet inte om han dog. Så efter ett tag efter han hade kommit ut så fick han jobb på typ en fotosupply-företag.
Ja.
Så jag tänker att de säljer, du vet, sånt som man gör film av och typ hur man framkallar film och så. Alltså gammal film. TV. Nej.
ja.
Gamla fotografier.
Ja.
Liksom gamla kameror.
Som vätska och sånt.
Ja, exakt. Mm. Vilket är ju gifter i sig. Liksom.
Ah, just det.
Den här filmen låg i en stad som heter Bovington. Och hans chefer visste inte att han hade suttit på det här Broadmoor Maximum Security Hospital. Jo, de visste om det, men de visste inte att han hade förgiftat sina offer. Och hade de vetat det så kanske han inte hade fått jobbet.
Tillgång till alla gifter.
Innefattade liksom, bland annat thallium.
Yeah.
Hantering av det på jobbet. Och till en början så tyckte man att hans vilja att göra och servera sina kollegor te och kaffe inte var särskilt konstigt. Utan man tyckte han liksom bara var en trevlig kille som har börjat på jobbet.
Så han brann för fikastunden.
Exakt. Mm. Typ jag. Typ att jag inte ens ville lägga ner min kaka när vi hade det. Men så när hans chef började krampa och kräkas och liksom uppvisa att han mådde dåligt, så trodde man att det var liksom något som hette tydligen Bovingdon bug, som var ett virus som härjade just i det närområdet där de bodde.
Så bra namn.
Som hade fått flera barn att insjukna ganska liksom tätt i tid kring det. Och flera andra medarbetare visade också upp samma symptom, men aldrig så illa som chefen. Och det som var konstigt var att chefen blev bättre varje gång han åkte hem och typ var ledig från jobbet, men blev sjuk igen. Kul. När han kom tillbaka.
Verkligen konstigt.
Jättekonstigt. Mm. Så den 7 juli 1971 så åkte chefen in till sjukhus, för då hade han till slut blivit så dålig. Och där dog han till slut i väldigt svåra plågor. Och man trodde inte heller då att han hade blivit förgiftad, utan man trodde att han hade dött i en svår lunginflammation. Hmm. Men så i september samma år, 1971, började en kollega känna av samma symptom som sin numera döda chef. Och efter ett tag blev även han inlagd på sjukhus och dog kort därefter. Så det här andra dödsfallet började ändå liksom sprida någon slags oro i företaget. Och vid den här tidpunkten för den andra döden hade 70 personer upplevt liknande symptom som de som hade avlidit. Så många var oroliga för deras egen säkerhet, men ingen misstänker fortfarande att de liksom är förgiftade.
De bara är så här, något är fel.
Exakt.
Men de vet inte vad.
Mm. Så det är en läkare där som liksom, vet, pratar typ, och han säger att det är inte någon fara, vi har förhöjd säkerhet och sjukdoms liksom koll på företaget nu, så att ni behöver inte oroa er. Men Graham gör då en så konstig grej att han framför sina kollegor säger, bestämmer sig för att liksom ifrågasätta läkarens kunskap och fråga varför man inte har misstänkt att det är någon slags talliumförgiftning som folk har dött av.
Men han tycker att han är smartare än alla andra, så han som måste alltid visa det.
Mm. Exakt. Och det här gjorde såklart läkaren lite misstänksam, att det var någon sån frågvis person i församlingen. Så han tillkallar polisen. Så att polisen då börjar utreda Graham och allt sådär. Så efter ett ganska kort tag så får man nys om hans förflutna, varför han har suttit inne på Broadmoor. Och man hittar då även efter ett tag hans lager av gift hemma och hans noggrant förda dagböcker där han har skrivit in exakta doser som alla människor har fått och vilka reaktioner på giftet som de har uppvisat. Så han har liksom fört protokoll på allting. Den 21 november 1971 greps Graham när han var på besök hos sin pappa. Vid gripandet så hade han tallium på sig. Under förhören så erkände han vad han hade gjort muntligt, men han vägrade att lämna en skriftligt erkännande.
Varför då?
Vet inte.
Konstigt.
Jättekonstigt. Han blev åtalad för 2 mord, 2 försök till mord och 2 åtalspunkter var administration of poison. Alltså att han har hanterat dödligt gift. Ja, någonting.
Yeah.
Och i rättegången så sa han då att han var oskyldig. Så det var väl därför att han först erkände och sen så ville han liksom ändå hävda sig oskyldig.
Just det.
Och han verkade själv tro att han skulle bli frisläppt. Han trodde att det skulle bli svårt. Han hade ju inte blivit dömd för sin mordet på sin styvmamma.
Nej.
Så han trodde typ att det skulle bli svårt att bevisa
vad han hade gjort. Men han hade ju för fan en hel jävla kalender han hade skrivit allt han hade gjort.
Väldigt konstigt.
Yeah.
Och han hävdade också att så här, han var ju inte den enda som hade motiv att döda varken sin chef eller kollega. Men ja, han älskade också all uppståndelse som det blev runt honom i media. Han gjorde allt för att liksom verka ondskefull i rättegångarna.
Hur då?
Det vet jag inte exakt, men att han liksom visade upp sån liksom han skulle verka bad typ. Och han försökte liksom göra juryn typ obekväm och sådär. Jag vet inte exakt vad han gjorde, det har jag inte hittat.
Så konstigt.
Däremot så uppskattade han inte namnet som media gav honom, vilket var The Teacup Poisoner. Han tyckte det liksom lät för barnsligt typ och för litet. Han tyckte själv att han skulle kallas för The World Poisoner.
Jävla tönt.
Så 1972 så hade man ju då kommit lite längre i hanteringen av bevis. Jag menar, det fanns ju tydliga bevis på honom.
Yeah.
Så att i juni 1972 fälldes han på alla åtalspunkter och fick 4 livstidsfängelsedomar.
Oj! Vänta, hur många sa vi att han... hur många hade fälldes han för att döda?
2. 2. Mm. Efter den här rättegången så bestämdes det också att man skulle se över behandling, utvärdering och utsläpptet av brottslingar som sitter dömda till rättspsykisk vård, rättspsykiatrisk vård. Och The Arvald Report publicerades kort efter rättegången och ledde upp till det som formades bli en advisory board för att se över det här. Så att efter det här att han har blivit utsläppt så lättvindigt. Så ja, det tycker jag ändå var ganska
en bra grej.
Bra grej. Och när han fick frågan efter att han hade blivit dömd, så om han hade ångrade sig, så svarade han bara så här: "What I feel is emptiness of my soul. It's the emptiness of my soul." Så han var bara liksom,
jag kan inte med honom.
Nej. Och Graham skickades sedan till Maximum Security Parkhurst Prison på Isle of Wight, som är ju sån riktig öde plats i Storbritannien. Där sitter eller satt, vet jag inte om det fortfarande är ett aktivt fängelse, men Storbritanniens mest farliga brottslingar sitter där. Och där blev han också kompis med Ian Brady, som var ju del av The Moors Murder.
Ja!
Eller en av dem.
Just det.
Och det sägs att Ian Brady blev kär i Graham, men att kärleken inte var besvarad.
Nej. Han var ju bara kär i giftet.
Exakt så här beskriver Brady, Ian Brady Graham. Han beskrivs som asexuell och att han bara vill bli upphetsad av makt, kliniska experiment och död. Däremot så spelade de mycket schack ihop och de bondade också över deras gemensamma fascination för Nazi-Tyskland. Så himla trevliga kompisar. Det sägs också att Hitler ibland sportade en Hitler-mustasch i fängelset.
Att Hitler gjorde det?
Nej, att Graham gjorde det.
Du bara, jag har ett skop. Hitler verkligen. Hade ibland Hitler-mustasch.
Nej, att Graham hade det i fängelset. Ja. Han kom sedan att dö i sin cell den 1 augusti 1990. Nu fick jag hundvatten över hela mig.
Oj, nu har jag hundhuvud i skreven.
Verkligen, härligt. 1990, 1 augusti, när han bara var 42 år gammal. Den officiella dödsorsaken var hjärtstopp. Men det sägs att, eller en del trodde då, att han har blivit förgiftad av dem som han satt inne med, för att de hatade honom typ.
Oj. Jag tänker att han var äkta störig att sitta med.
Det tror jag också.
Att han tyckte att han var så jävla fräck.
Det tror jag också. Men han står också, han blev jättenöjd, för att innan han dog så blev han också en Madame Tussauds vaxfigur i deras
skräckkabinett.
Exakt.
Men och gud, han fick inte stå... att de har riktiga.
Jo, därför han står bredvid Dr. Kippen.
Hans idol.
Ja.
Men ska man verkligen ge jag det vet. Till en sån person?
Nej.
Nej, jag tycker fan inte.
Och det var så nutidigt. Ja, det läste jag i alla fall. Jag har inte sett den live, men det stod att den fanns.
Gud, nej.
Så det var The Teacup Poisoner. The Teacup och jag blev tipsad av den på Instagram. Så
fan vad glad jag blev att han fick ett sånt töntigt namn.
Mm.
Det gjorde mig glad.
Jag blev väldigt glad att jag fick ett bra tips från en sån himla härlig lyssnare.
Vad bra. Men det är ju just förgiftare är ju fan
riktigt obehagligt.
Ja,
men han var ju
jävla
rikstokig.
Konstigt med, men jag tänker typ att det är så här.
Nej, att jag gör min kaka.
Gör det. Gud, du kunde verkligen inte slå ihop datorn snabbt nog.
Alltså, jag var så sugen.
Jag tänker att det är just det när man typ tycker att man är lite smartare. Liksom.
Det är vidrigt.
Ja. Jo, för att det är så avlägset död. Eller nu vill ju inte han, nu vill han ju vara nära döden. Men att det ändå är... Du behöver liksom inte vara inne och äcklig. Alltså så...
Nej.
The Teacup Poisoner.
Japp. Yep.
Tack snälla.
Tack själv.
Också Moore's Murders kan man ju kolla upp om man vill.
Det är väldigt obehagligt.
Ja, om man vill bli lite deppig en stund. Okej. Vi har ju bestämt för att vi ska avsluta alla avsnitt med någon slags lyssnarinteraktion. Något som våra lyssnare har skrivit till oss om på Instagram. Där du heter @sandelanna och jag heter @karinlandre. Eller i vår Facebookgrupp Mord mot mord podcast. Som man jättegärna får gå med i. Och jag... har det ansvaret den här veckan. När vi precis drog igång gruppen så skrev jag typ någon grej och så frågade jag så här, vad det var som hade fått folk intresserade av true crime. Och då kom det in ganska många roliga svar på det. Så jag tänkte att jag ska läsa 2 stycken så kan du få reagera. Amanda skriver: minns Knutbydramat, utropstecken. Var 11 då, och det var när Peter Dokumentär gjorde den som jag verkligen fastnade. Sen minns jag saker från när jag var liten. En kille som bodde på vår gata när jag var liten, som min syster kände, försökte hugga ihjäl sin mamma, men hon kom undan. Och när polisen kom fram hade han skurit sig själv och förblött.
Nej.
Väldigt sorgligt.
Gud vad mörkt.
Sen kom det här. Och det här är också väldigt sorgligt, men också hon beskriver det bara roligt. Var även med i ett gisslandrama på dagis när jag var runt 4 år.
Okay, är det här samma person?
Det här är samma person.
Men gud.
En pappa som hade fått besöksförbud ville träffa sina barn. Som tur var så var det två fröknar där, så den ena lockade ner oss barn i källaren där glassfrysen fanns, medan den andra läraren stannade uppe med pappan. Riktigt obehagligt, och han hade pistol. Och hon som stannade uppe med pappan var sjukskriven i över ett år. Väldigt sorgligt.
Jag förstår mig.
Det, och så avslutar hon så här, vilket jag tyckte var så himla roligt. Minns tack och lov bara att vi fick gå ner, och jag tyckte det var konstigt att vi inte fick gå upp och fortsätta pyssla.
Gud. Alltså, jag älskar ju inte pussel, så jag kan inte relatera
till det. Alltså, jag hatar ju, jag är fortfarande otroligt dålig på att pyssla. Mm. Har jobbat mycket i skola. Barnen lärde ju mig.
Men alltså, jag tror att jag var bättre på att leka i min fantasi än att göra så fina grejer med mina händer.
Ja, jag kan inte göra något.
För jag var sjukt bra på att leka. Det vill jag ändå.
Vad var din bästa lek?
Jag kunde leka vad som helst.
Men hade du någon sån...
Ja, men vi pratade ju om när vi badade idag att du gillar att leka i vattnet fortfarande.
Ja.
När jag kommer ihåg när vi var i Italien, jag var 5.
Var det då alla klappade på dig?
Mm.
Ja.
Jag var 5 och min syster var ju då, det är ju ganska roligt för att hon var ju då i alla fall 10.
Ja.
Då lekte vi i alla fall att hela havet var vårt hem. Så vi sa, jag går in i vardagsrummet, och sen så lajvade vi liksom hem där.
Så härligt.
Ja, det var kanske inte låter som en så avancerad lek, men det var
jag
lek.
Jag tycker det är härligt. Ja. Min bästa lek var när vi var på, när jag var liten, och det var typ när på rimmen var.
Ja, älskade den.
Då var vi på Näs slott. Oj.
Det är sån hund som kräks här. Inte min svåger.
Eller.
Ja.
Då var vi på Näs slott. Då var det typ en lek som var att man... Men man liksom man delade in sig i två lag.
Och så lekte ni tjuv och polis.
Nej, men det var mer att man skulle typ se. Det var inte liksom en som jagade den andra, utan man skulle se varandra utan att den andra såg en. Alltså lag, liksom, och så hade man kanske typ en timma. Så smög man omkring, och sen var man tvungen att säga, vi såg er där och där vid den tidpunkten, ni gjorde det här. Och sen räknade man den som hade sett flest gånger. Jag vet inte varför.
Låter lätt att fuska typ.
Jag vet, men man hade i alla fall en kompis med sig som kollade den liksom. Sen har vi en till. Anna har skrivit: hade du någon koll på Elisabeth Batteri förresten?
Ungersk
drottning. Som enligt myten åtminstone mördade alltså typ så här 400 unga flickor. Mm-hmm. För att hon trodde att deras blod skulle hålla hennes hy ung. Typ. Det är en sån grej.
Klassiskt.
Jag har också typ läst att det är typ en patriarkal historia, att det inte riktigt var så det var. Nej. Men i alla fall så har Anna skrivit så här: räknas Batteri som dåtidens true crime? I sådana fall så var det när vi som 6-åringar får gå på en pjäs om henne. Så mycket fake blod. I efterhand tveksam föreställning.
Alltså
för barn.
Verkligen, men vad fan var det för fritidspedagoger som tog med sina unga dit?
Alltså hela sin storyn handlar ju om jättemycket blod. Det är det enda i den storyn.
Fan vad roligt. Det är så roligt att få se. Även om jag inte hinner läsa allt, för att den enda personen jag har kontakt med på Facebook i vanliga fall är ju du.
Exakt.
Men det var fantastiskt kul.
Ja, eller hur?
Och nästa vecka är det min tur att välja
något. Så mycket fake blood.
Skriv något kul till nästa vecka.
Skriv något kul till oss.
Det är tävling.
Exakt, det är inte mer en tävling till en. Vi kommer liksom pin you against each other. Nej. Det kommer bli härligt. Men vi hörs av på Instagram, där man, om man vill önska fall, så gör man det på Instagram.
Yep.
Till bara en av oss. Allt annat gör man i Facebookgruppen.
Precis.
Bra.
Tack för idag. Nu ska vi åka in till stan.
Ja.
Bu,
vi stannar kvar. Vi bor här nu.
Hej då.